Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Bibeltimman. Vi läser just nu berättelsen om de två vittnena i kapitel 11. Och vi ska läsa från vers 7 idag. Men innan vi läser texten så kanske det kan vara bra med lite tillbakablick, lite repetition för att kunna hänga med och komma in i det. Vi är ju mellan basun 6 och 7 och där får vi ta del av två kompletterande visioner som båda är tänkta att svara på frågan hur det går för de troende i den sista tiden av stora svårigheter. Och visionerna aktualiserar ju också församlingens uppdrag, inte minst det profetiska uppdraget som vilar över församlingen. Den första av de här två visionerna, den läste vi om i kapitel 10, och det var ju ängeln med den lilla bokrullen, den som Johannes sedan fick uppmaningen att äta upp, om du minns. Och förra gången började vi att läsa om de två vittnena. Johannes blev ju indragen i själva händelseförloppet, han fick ju uppgift att mäta templet och de som tillbad där inne. Och vi såg på det som att Gud inhägnade sitt folk och visade sin omsorg om de sina i en svår tid av prövning, men där han ändå beskyddade dem på ett övernaturligt sätt. Sen läste vi om hur dessa två vittnen framträdde. Och jag argumenterade för att de står egentligen för samma sak som templet, församlingen i den sista tiden. Och dessa båda vittnen liknas sen i sin tur också vid olivträd och ljusstakar. Olivträden representerar det judiska folket, eller den gammaltestamentliga folket, och ljusstakarna den nytestamentliga församlingen. Och tillsammans då en bild för hela Guds folk. Dessa båda vittnen har också karaktären av Elia och Mose, prototyper för profeter och för det profetiska. Det pekar jag också på och lyfter fram församlingens profetiska uppdrag i sista tiden. Samtidigt så vill jag ju säga att det finns lite olika tolkningar givetvis om hur dessa svåra texter, får jag väl ändå säga, i Bibeln ska tolkas, och jag vill verkligen förhålla mig ödmjuk till de här texterna, men ändå undervisa utifrån den uppenbarelse och det ljus som jag har över skriften. Och sen får jag överlåta till dig att pröva det du hör i enlighet med Guds ord. Innan vi läser dagens stycke här så tror jag vi knäpper våra händer och ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord. Vi tackar dig också för att du har gett oss hjälparen, den helige ande, till vår hjälp så att vi ska kunna förstå det vi läser och att det ska kunna bli till uppbyggelse, uppmuntran och tröst för oss. Herre, tack också för att du i Jesus Kristus har gett ditt liv för oss och att vi kan få ha kontakt med dig. Tack för Guds rike, att det är här och nu. Och tack också att vi får vänta på och längta efter att ditt rike ska komma på ett fullkomligt sätt. Vi tackar dig för din seger. Vi tackar dig för att du har omsorg om det dina. Och du vill också påtala denna omsorg i det som vi läser. Det som kanske för oss upplevs ganska mörkt många gånger, Herre. Men så vet vi att du är ljuset och du tar hand om det dina, Herre. Jag ber också för den som lyssnar på det här just nu. Tack för din välsignelse, tack för din nåd och tack för din uppmuntran i den situation som vi befinner oss i. Tack att du hör oss. I Jesu namn ber jag. Amen. Jag läser ifrån Uppenbarelseboken, det 11 kapitlet, vers 7 till och med 14. Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem. Deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten, och där även deras herre blev korsfäst. Människor av olika folk och stammar och språk och länder ser deras döda kroppar i 3,5 dagar och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra eftersom de båda profeterna hade plågat dem som bor på jorden. Men efter de 3,5 dagarna kom livsande från Gud in i dem och de stod upp på sina fötter igen. Och de som såg dem blev skräckslagna och de hörde en stark röst från himlen som sa till dem: kom hit upp! Och de steg upp till himlen i ett moln och deras fiender såg dem. I samma stund blev det en stor jordbävning och en tiondel av staden störtade samman. 7000 människor dödades vid jordbävningen och resten greps av skräck och gav ära åt himlens Gud. Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart. Ja, det är omskakande verser det här. Och det står i vers 7 att när de två vittnena har fullgjort sitt vittnesbörd så ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem. Alltså, det här vilddjuret som förföljer och dödar dessa båda vittnen, det presenteras inte närmare mer än att det stiger upp ur avgrunden. Det är faktiskt först i kapitel 13 som Johannes får en mer detaljerad bild av det här odjuret. Anledningen är ju att den här visionen inte har det onda som fokus utan Guds folkets uppdrag och inte minst då att vara en profetisk röst i den sista tiden. Kan ju ändå bara tjuvkika lite grann i kapitel 13 där vi läser i första versen där det står: jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet, står det där. Och i vers 7: åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Jag vill att du lägger märke till att det som i kapitel 11 ses som en strid mellan å ena sidan odjuret och å andra sidan de två vittnena nu här i kapitel 13 står som en strid mellan odjuret och de heliga. Och det antyder ju faktiskt att de två vittnena och de heliga är samma sak. Alltså att de två vittnena då representerar Guds folk. Vilddjurets yttre makt ska alltså stoppa församlingens vittnesbörd. Men det kommer inte att lyckas förrän att uppdraget är slutfört. Efter de 1260 dagarna, 42 månaderna eller 3,5 år är till ända. Det där är ju en tidsangivelse som vi har läst förut och jag har anledning faktiskt att återkomma till det lite längre fram. Och så läser vi att de båda vittnenas lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten. Och där även deras herre blev korsfäst. Alltså vittnena, de framträder enligt texten i Jerusalem. Det står här att det var där deras herre blev korsfäst. Och han blev ju korsfäst i Jerusalem. Men samtidigt så liknas också staden vid Sodom och Egypten. Och därför menar jag att innehållet sträcker sig längre än bara till staden Jerusalem. Utan den står mer här som en symbol för den fallna världsstaden, otrons och avfallets hemvist. Där Kristus så att säga blir korsfäst om och om igen. Fast att han är deras herre. Sådan är ju mänskligheten. Om och om igen. Vi väljer att få Barabbas frisläppt medan vi skanderar korsfäst till Jesus. Så det är ju det här sammanhanget de båda vittnena rör sig. Tydligen är det så att deras budskap har ett sånt inflytande och genom det de säger att det sprids över hela jorden. Det står att människor av olika folk och stammar och språk ser deras döda kroppar i 3,5 dagar och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra eftersom de båda profeterna hade plågat dem som bor på jorden. Alltså dessa båda vittnes budskap har upplevts som en plåga för jordens invånare. Eftersom budskapet står i motsats till den livsstil som man själv praktiserar. De vill inte höra talas om eller se att det finns ett annat sätt att leva som i själva verket visar att de har själva har slagit in på fel väg. Det blir stötande, det blir störande, det blir irriterande. Och när då dessa båda vittnen tystnar, då blir det jubel på gatorna. Det är alltså ingenting längre som stör eller som påminner människor om deras gudsfrånvända livsstil. Så när det sista vittnesbördet har gått ut till världen, så upphör det här särskilda beskyddet som gavs åt vittnena. Det ser plötsligt ut som om fienden har segrat. Vilddjuret stiger upp ur avgrunden och Johannes behöver inte berätta vem det är, det var känt. Vilddjuret skulle komma och föra krig mot de heliga och det kommer i det här fallet att sluta med martyrskap, åtminstone för en del. Och det kommer sannolikt en tid i framtiden då det kristna vittnesbördet blir helt förbjudet och kristna förföljs värre än någonsin. De får utstå den yttersta skam och vanära som kan drabba en människa. Vi kan i det här sammanhanget påminna oss då om en bärande vers i Uppenbarelseboken som vi redan faktiskt har läst flera gånger. Men vi kan återigen läsa det ifrån 6:e kapitlet och 10:e versen. Det är ju den här frågan som martyrerna ställer efter att det femte sigillet har blivit brutet. Det står så här i vers 10. De ropade med stark röst. Herre, du som är helig och sann. Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod? Och var och en av dem fick en vit dräkt och de blev tillsagda att vila ännu en tid tills deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de hade blivit fulltaliga. Martyrerna i himlen blev tillsagda att de måste vänta ännu en tid tills deras deras skara har blivit fulltalig. Och här har nu denna skara blivit fulltalig. Vi läser vidare i kapitel 11. Men efter de 3,5 dagarna, då kom livsande från Gud in i dem. Och de stod upp på sina fötter igen. Och de som såg dem blev skräckslagna. Och de hörde en stark röst från himlen som sa till dem, kom hit upp, och de steg upp till himlen i ett moln och deras fiender såg dem. Det är ju mäktiga verser det här. Är det alltså efter 3,5 dagar så kommer livsande in i dem igen och de blev levande. Och det här är ju inget annat än uppståndelsen som beskrivs på den yttersta dagen. Och här kan vi också mellan raderna skymta Jesu återkomst som en synlig återkomst. Och som det vi brukar kalla för uppryckandet. Dels är det de insomnade som uppstår och dels är det de som fortfarande som är kvar som får stiga upp, som det står, till Herren i ett moln. Och de som ser det här, de blir skräckslagna. Vi ska läsa texten ifrån 1 Thessalonikerbrevet 4:13. Det är ju en ganska känd text och den har i min bibel överskriften Herrens ankomst med anledning av det här då. Det står så här, bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat. så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Så var det här då med tidsuttrycken. Vi har ju läst om en tidsperiod på 3,5 år. Vilket är samma sak som 42 månader eller 1260 dagar. Här förekommer ytterligare ett tidsuttryck. 3,5 dag. 3,5 år är ju en kort tid, i alla fall i jämförelse med evigheten. Men den tid som vittnena sägs ligga döda, det är ju en extremt kort tid i jämförelse med den tid som de har verkat. 3,5 dag i jämförelse med 3,5 år. Och frågan är ju då många gånger hur vi ska tolka det här och hur pass bokstavligt vi ska tolka det här. Det är ju alltid kittlande för oss människor att det skulle vara så bestämt, va? Att 42 månader är vad vi uppfattar som 42 månader. Och i så fall då skulle vi ju kunna börja räkna ut saker och ting tidsmässigt. Och jag får väl säga att jag blir alltid lite mer avvaktande och lite försiktig inför en sådan tolkning. Jag tänker på den fråga som lärjungarna ställde till Jesus efter uppståndelsen. Och när det började dra ihop sig för Jesus att återvända till sin far i himlen igen. Så ställde de frågan, och det finns i Apostlagärningarna 1:6. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Är tiden inne? Är det nu det sker? När? Och så svarade Jesus dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Jag tror personligen inte att det är meningen att vi behöver eller inte ens ska ägna för mycket av vår tid åt sådana resonemang, utan jag tror uppenbarelseboken har ett mer övergripande syfte att fästa vårt fokus dels på uppdraget, vilket uppdrag har vi, så att vi står fasta i det uppdraget även in i den sista tiden, att vara Jesu vittnen ända in till slutet, men också att förbereda oss för den tid som kommer och göra oss trygga i att Gud har kontroll och att han har segern i sin hand. Men låt oss ändå se på det här lite grann, för det är en ganska utbredd uppfattning, och jag menar väl att det jag hittills har sagt kanske inte behöver stå i motsatsförhållande till det jag nu då säger och den här uppfattningen som jag ska försöka berätta om. Och inte heller nödvändigtvis bekräfta att det är så, utan jag håller det öppet, men det är en ganska vanlig och etablerad tanke att i den sista tidens lidande, den kommer att vara indelad i 2 perioder på 3,5 år, som då sammanlagt blir 7 år. av att den yttersta tiden med extrema svåra förutsättningar, eller vedermödan, eller vilket ord du väljer att använda, att den varar då i 7 år. Och man uppfattar då att Uppenbarelseboken skildrar just dessa 7 år. Och det här med 7 år, det kommer ju då från Daniels bok. Framförallt bygger det på en syn som Daniel hade om ett antal så kallade årsveckor, nämligen 70 stycken. Och en årsvecka är ju då 7 år och inte 7 dagar. Det är ju därför den kallas så. Och egentligen skulle man ju kunna läsa mycket mer i Daniels bok, för det är intressant där. Men jag läser ifrån det 9:e kapitlet och vers 24. Om just dessa årsveckor. 70 veckor är bestämd över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Det ska du veta och förstå. Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess att den smorde fursten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen trots svåra tider. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren. En årsvecka är då som sagt 7 år. Och 69 årsveckor, alltså 7 plus 62, 69 årsveckor är då 483 år. Och det där, det stämmer ju väldigt väl tidsmässigt från att folket återvänder, eller det israeliska folket återvänder från den babyloniska fångenskapen till dess att Jesus framträder och dör på korset. Sedan följer en tidsperiod som här benämns ända till slutet. Eller i en annan översättning står det in till änden eller ändens tid. Och det är som att det har gått en lång tidsperiod innan den 70:e årsveckan. Men man menar då att den sista årsveckan, det är någonting som ligger i framtiden. Och att Uppenbarelseboken beskriver den. En tid som är uppdelad i 2 perioder på vardera 3,5 år. Och Daniel kallar då den här tiden för en tid, tider och en halvtid. Under den första halvan så framträder då de 2 vittnena. Under den andra perioden uppträder antikrist. Frågan är egentligen varför vi ska fästa så stor vikt vid Daniels bok när vi läser Uppenbarelseboken. Och det enkla svaret är, ja, dels så beskriver den ofta samma händelseförlopp. Och dessutom tog Jesus Daniels bok på allvar. Han citerade själv Daniel när han talade om den yttersta tiden. Tänker exempelvis på Matteus 24:15. Jesus säger, när ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats, läsaren bör förstå det rätt, och så vidare. Jesus talar alltså indirekt i Daniels bok om den första som ska komma och kliva in i templet och vanhelga det. Han ska sluta förbund med många och mitt i veckan ska offren avskaffas. Så ska man dra paralleller då till dessa båda vittnenas död. Att det kristna vittnesbördet exempelvis ska förbjudas. Vi skulle ju kunna stanna här väldigt mycket och grotta ner oss i det här. Men eftersom vi nu läser Uppenbarelseboken och inte Daniels bok, så väljer jag just nu att nöja mig med det så här och lämna det här. Jag vill att du ska också då känna till att den här uppfattningen finns. Och ja, den är ganska utbredd. Men vi går nu vidare och läser vers 13 och 14 i det 11 kapitlet. Det står där att i samma stund, alltså i samma stund som Jesu återkomst, så blev det en stor jordbävning. En tiondel av staden störtade samman. 7000 människor dödades vid jordbävningen och resten greps av skräck och gav ära åt himlens Gud. Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart. Efter Jesu återkomst så återstår det då domshandlingar. Men domen blir ju de troende förskonade ifrån. Romarbrevet 8:1 säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Eller om vi väljer att läsa i Bibel 2000 så tror jag att det står det finns ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Och slutligen ger oss Johannes en bild från Herrens dag. Frälsningshistorien går mot sitt slut, den andra. Huvudvisionen i Uppenbarelseboken är över. Här i en övergång så att säga till den sjunde basunen. Den stora staden skakades i sina grundvalar. Många dör, människor grips av förfäran. Kanske är det så att någon blir räddad 5 i 12. Och de som överlever och har sett församlingens uppryckande uppståndelse fylls med fruktan och ger Gud i himlen ära. Vilket då inte betyder att alla människor ger Gud äran för att de är frälsta och älskar honom, utan i fruktan. Skulle också vilja säga något kort bara om, eftersom vi har berört darbyismen innan också. Darbyismens företrädare tolkar ju inte alls kapitel 11 på det här sättet som vi nu har gjort, utan man menar att församlingen ju redan har ryckts bort. I kapitel 4 och framåt, och nu är det bara judar som agerar och berörs, vilket betyder att de läser in att när templet ska mätas här i inledningen av 11 kapitlet så är det faktiskt ett återuppbyggt fysiskt tempel på tempelplatsen i Jerusalem. Och de två vittnen är inte församlingen då enligt dem, utan Mose och Elia i egen hög person som har återvänt till jorden för att slutföra sin missionsgärning som representanter för lagen och profeterna. Så långt detta. Jag skulle bara vilja också säga någonting i slutet här om den profetiska tjänsten. För att de här visionerna har ju faktiskt berört just det. Profeter och den profetiska tjänsten. Profetens uppgift är ju att vara ett Guds språkrör, att tala, att handla och Guds vägnar. Och människan värjer sig ofta för Guds vilja. Och därför är profeter och det profetiska budskapet sällan populärt. Tror du mig inte så kan du läsa lite grann hur profeterna i Gamla testamentet hade det. Och det här det bekräftas ju också i båda dessa visioner som finns mellan basun 6 och 7. Vi ser det i berättelsen om ängeln med den lilla bokrullen, att den uppätna bokrullen svider i magen på profeten. Och vi ser det ju också om berättelsen om de två vittnena, att de förföljs, ja till och med dödas för sitt budskap och sitt vittnesbörds skull. Och de här texterna, de väcker ju onekligen frågor om det profetiska uppdraget. Profeter, vi behöver ju profeter i vår tid. Profeter som utmanar oss till eftertanke, som har förmågan att analysera sin samtid, som vågar tala förändring och mana till uppvaknande och omvändelse. Och det här det kan ju ske genom förkunnelse givetvis, det kan ske genom direkta tilltal, kanske i samband med gudstjänsten, men också i helt andra sammanhang. Kyrkan är ju kallad att leva profetiskt. Även det personliga mötet kan ju vara profetiskt. Och en sak är ju säker, att den tidiga kyrkan tog det här uppdraget på stort allvar. Och frågan är ju bara vad som kan sägas om oss i vår tid. En kyrka som vågar ge riktlinjer för livet, även om de inte omfattas eller gillas av övriga samhället, har en framtid och är ett alternativ. Den profetiska kyrkan, den styrs inte av den allmänna opinionen utan av Guds vilja. Och där i ligger ju automatiskt en konflikt. Profeter tvingas att gå mot strömmen. De irriterar, de upprör. Profeten måste nog därför räkna med att stå i minoritet, att till viss del bli missförstådd och marginaliserad. Sen är det ju så med den profetiska tjänsten att ska den bli trovärdig så behöver ju inte bara budskapet uttalas utan det behöver ju också levas. Det behöver vara ett med profeten. Vi vet hur Johannes blev uppmanad att äta upp bokrullen, att bli ett med det budskap som han skulle leverera. Och ett liv som inte är trovärdigt kan ju inte så att säga vara profetiskt. Nu innebär inte det en felfri livsstil, men profeten har ju också i högsta grad en medvetenhet om sina tillkortakommanden, sin svaghet. Vi kan ju exempelvis läsa hur Jesaja reagerade i samband med sin kallelse. Det står i Jesaja kapitel 6, vers 5 att då sa jag, ve mig, jag förgås. Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Jesaja han vet att han är i behov av förlåtelse, av försoning. Det profetiska livet är ju en strävan efter att förverkliga höga livsideal samtidigt som det innebär ett djupt beroende av Gud, av hans nåd, hans förlåtelse, hans barmhärtighet. Och det här, det behöver ju känneteckna den sista tidens församling, vår tids församling. Vi lever ju i den här tiden nu, så jag tror att vi som troende, vi behöver be om ett upprättande av det profetiska och av den profetiska tjänsten i vår tid, att den kommer i funktion. Och med det så vill jag säga hej för den här gången. Välkommen tillbaka. Så tacksam för att du lyssnar på det här. Du får gärna höra av dig med kommentarer, med frågor. Men ha det nu så gott tills vi hörs och ses igen.